Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska vi prata kostnadsbesparingar. Hushållskassan ska inte bli tom den 24. Vi ska prata energispar med kommunens energirådgivare om vad man kan göra för att hålla energikostnaderna nere. Johanna Weiss som du heter. Det glömde jag nog säga. Du är alltså energirådgivare. Kan du förklara lite vad det är du ger råd om? Mm.
Jag är energi- och klimatrådgivare. Och mina råd handlar om vad du som villaägare, företagare eller bostadsrättsinnehavare kan göra för att minska energianvändningen i ditt hem, i ditt företag eller i din fastighet du bor i. Och jag kan också ge råd om hur du kan dessutom spara pengar på de åtgärder som du genomför i din fastighet. Du kan få mysigare hemma, bekvämmare, du kan behålla komforten och behålla också pengarna i plånboken.
Vad menar du med mysigare då?
Jag i många fall så kan man få mycket behagligare inomhusklimat genom att genomföra vissa energieffektiviseringsåtgärder i sitt hem.
Jag gissar att det finns ett antal så här generella råd som gäller alla, men är ni väldigt utbildade också på att se små detaljerna och väldigt specifika råd också i det enskilda fallet? Man ser att där...
Det är så att vi människor är individer. Vi har väldigt olika förutsättningar. Vi har olika behov. Och därför anpassar jag min rådgivning till rådande omständigheter, just till den familjen jag möter eller det företag jag besöker. Det är väldigt viktigt att rådgivningen är anpassad till enskilda individen, till just dig som tar kontakt med mig. Det finns också saker som är generella, och det kanske handlar om, för alla är vi privatpersoner någon gång, någonstans. Och det är så att vi använder oss av så kallat hushållsel. Och där kan mina råd vara lite generella. Jag har tre exempel som jag har tagit med mig som ger det generellt för alla människor. Och det är så att det är bra om man använder sig till exempel av energimärkning när man skaffar nya produkter. Det finns fler och fler produkter på marknaden som har den typen av energimärkning. Och det är bra att göra de här medvetna valen i sin vardag, för att driftskostnaden för den produkten kommer bli i slutändan mycket lägre. Det finns till exempel energimärkning på kyl och frys. Det finns energimärkning för elektronik. Det finns energimärkning för dammsugare. Nu för tiden värmepumpar energimärkas. Och det är fler och fler produkter som kommer energimärkas framöver. Och det är ett EU-direktiv som styr just den här energimärkningen.
Så man kan man säga då att energimärkningen, alla använder sig av samma typ av energimärkning, eller finns det en uppsjö? Det är ungefär som så här miljömärkning. Det finns ju hur mycket som helst, och man vet ju inte vad som är seriös och mindre seriös miljömärkning. Vad gäller på energiområdet?
När det gäller energimärkningen så finns det väldigt generella krav som ställs på en specifik produkt, och det gäller i hela EU. Däremot så är de här märkningarna anpassade till produkterna. För dammsugare så till exempel finns det märkning på hur många decibel eller hur på ljudnivån, vilket inte behövs i till exempel tv-apparater. Så att den typen av skillnader finns i märkningen. Men generellt så är det samma märkning för alla produkter i hela EU.
För jag menar, ljudmärkning, alltså decibel, det har ju inte så mycket med energispar att göra, utan det är mer komfort då.
Absolut, absolut.
Men och för att det här nu inte ska bara bli generellt och som gäller alla, så här lite snokande journalist. Finns det, du sa vi är individer, men kan du se skillnader? Jag, en man i mina bästa år och en småbarnsmamma, har vi någon skillnad i vår energiförbrukning? Jag har ju sett reklam till exempel att tonåringar slukar mer energi än vuxna. Har du några sådana där mönster och delge oss?
Som jag nämnde tidigare så är det, vi är individer och vi har olika förutsättningar, olika behov. Vi konsumerar energin på olika sätt. Det finns inte så mycket forskning just på det här området. Men den forskning som finns säger att skillnaderna i energikonsumtionen, de beror på till exempel kön, de beror på ålder, de beror på om man är ensam hushåll eller inte. De kan också bero på inkomsten och arbetsförhållanden. Jag har med mig en liten fusklapp som jag kanske kan ta upp vissa exempel. Och det är så att forskning visar att hushåll med två inkomst förbrukar eller konsumerar mer energi än hushåll med en inkomst. Äldre kvinnor konsumerar mindre energi än yngre kvinnor. Och jag kan bara se hur min mormor använder sig av energin i sitt hushåll jämfört med hur jag använder eller mina barn använder. Och min mormor har upplevt andra världskriget och kanske har ett helt annat förhållningssätt till energin jämfört med hur den yngre generationen har. Det finns också forskning som säger att singla män använder sig mer av, alltså deras energi som går till transporter är mycket högre än för singla kvinnor i Sverige. Och det är av den totala energianvändningen så går 40% av energin till transporter vad det gäller män och 25% för kvinnor. Och det är också känt att hushåll som där varm vatten och värme ingår i hyran konsumerar just den energin på ett helt annat sätt än hushåll där man betalar för värme och varm vatten. Så det finns skillnader, det gör det.
Får jag då fråga så här, ett som brukar prata om det här stand-by-läge, alltså man har sin tv eller sin dator halvt om halvt avstängd eller vad jag nu ska kalla det för. Så att det ska gå ganska snabbt att komma igång igen, alltså se på. Mm. Hur stor energislukare är det där?
Det är en relativt stor energislukare, så att Det är väl känt ur miljösynpunkt så är den bästa kilowattimmen den kilowattimmen som inte används. Och det slösas väldigt mycket i våra hushåll och i våra företag. Och det är lite svårt att säga exakt hur mycket de här standby-lägen funktionerna förbrukar. Men man kanske säger att det är mellan 5-10% av den totala energianvändningen är den som förbrukas i standby-läge. Så att finns det möjlighet att stänga av apparater så gör det.
Jag får ibland höra det här då. Jag stöter på folk som har datorn igång hela tiden. Och det säger de, det spar datorn. Att alltså skärmen står på. Eller det blir mindre slitage på skärmen om det är igång hela tiden. Har du någon kommentar till det?
Det har jag inte. Just kring om det blir mindre slitage på datorn. Den har jag ingen kunskap om. Däremot så är det viktigt att man antingen stänger av datorn eller att man gör en inställning så den går i sparläge. Så bara själva skärmsläckaren innebär inte en energibesparing.
Får jag då fråga dig så här. Har du något direktiv från politikerna att alltså ska du sälja in det här energispar mer ur så här, miljösynpunkt? Eller är det kostnadssynpunkt?
Jag är energi- och klimatrådgivare. Och i mitt uppdrag gäller det att ge tips om energieffektivisering. Och också om råd kring klimatpåverkan när det gäller energiproduktion och energiförbrukning. Så den här klimatrådgivningen är direkt kopplad till energiförbrukningen. Och alla känner till att energiproduktionen bidrar till utsläpp av koldioxid, utsläpp av andra farliga ämnen och det innebär också resursuttag. Så att kan vi spara, kan vi vara mer energieffektiva och använda energin smartare så bidrar vi också till att klimatförändringar blir mindre.
Jag har också hört det här med... Det finns folk som är mer ambitiösa när det gäller att spara och folk som struntar lite i det och sådär. Mer happy-go-lucky. Och då hör jag såna här saker som att ja, om jag köper nu någon ja, luftvärmepump eller alltså jag kan förbruka mindre, men jag kan alltså gå från att använda fossilt bränsle till att använda ja, något miljövänligare alternativ. Mm. Då får jag höra såna här saker. Ja, men du får ju inte de här gröna, till exempel att jag vänder mig till vindkraft till exempel. Mm. Vindkraft produceras, men jag vet ju inte var den tar vägen. Men då brukar jag säga att ja, men det är strunt samma. Jag har bidragit till att energisystemet i det hela har blivit grönare. Har jag en poäng när jag påstår det, eller är det...
Absolut, du har en poäng. Det är helt rätt. Det är så att genom våra val som konsumenter, vilket energislag vi väljer att köpa in, vilken el vi köper, den påverkar i slutändan den produktionen som finns. Så att vi som konsumenter har mycket, mycket makt.
Apropå makt då, då undrar jag så här, vad skulle du säga, vilken politisk institution är den viktiga? Alltså vi konsumenter är den ena parten, ena sidan av det här med konsumtion då. Men det finns också politiker som kan styra med skatter eller lagstiftning, vad som är tillåtet och såna här saker. Är EU, riksdag eller kommunen den viktigaste politiska institutionen för att vi ska få någon rättsida på det här?
Enligt min åsikt så är det alla dessa institutioner är lika viktiga. Men även vi som enskilda individer har ett ansvar. Så alla institutioner har ett ansvar för att bidra till att vi ska ha bättre klimat. Att klimatförändringar inte blir alldeles för stora. Då är det viktigt att samhället belönar förstås de som gör rätt. Genom att ha klokt utformade skatter och avgifter. Och det krävs också information till den enskilde. Vad man kan göra. Och då kommer min roll i det hela.
Men om man då säger så här, riksdag och EU är ju kanske då bra på lagar, alltså beskattning, bestämning. Det kan ju inte kommunen göra. Men vad skulle du säga, vad är kommunens specialitet, eller vad kan alltså kommunpolitiker bidra med för att, till exempel en energirådgivare kan de ju bidra med, men i övrigt, vad ska kommuner koncentrera sig på, för de kan ju inte stifta lagar.
Jag kan bara utgå ifrån min egen roll och jag tycker den är viktig. Det är bra att energi- och klimatrådgivningen finns i alla kommuner. För vi bidrar till kunskapsöverföring, kunskapsspridning till våra målgrupper. Kommuner har också ett ansvar att följa de politiska miljömålen eller miljömålen som sattes upp. Och de gör insatser för att minska energikonsumtionen i egna fastigheter och så vidare. Så att det görs väldigt mycket.
Ja, vi människor, vi finns ju oftast i en kommun i alla fall. Alltså, det individuella ansvaret som vi pratade om förut. Då undrar jag bara så här, vi pratar om oss som individer och du har berört det här med företag. Men hur skulle du säga proportionen? Vilka är det som kontaktar dig och vill ha råd? Är det i huvudsak privatpersoner eller är det i huvudsak företag?
I huvudsak måste jag säga att det är privatpersoner som kontaktar oss spontant. Men vi finns även till för företagare och till bostadsrättsföreningar. Och vi kan erbjuda rådgivning på plats just för de målgrupperna. Min erfarenhet är att företagare är oftast väldigt upptagna och har svårt att hitta tid eller utrymme just för den typen av rådgivning. Men jag vill bara berätta att kontakta oss jättegärna så ställer vi upp och hjälper på bästa möjliga sätt.
Företagare brukar ju gilla att spara pengar. Speciellt när det är löneförhandlingar kanske. Nu var jag elak där då. Men i alla fall, har du någon sån här tumregel? Kan du säga så här, i normalfallet kan jag spara 5, 10, 20% av energikostnaderna? Eller vad skulle du säga till företagarna som eventuellt lyssnar?
Jag skulle vilja säga att det generella är att med väldigt små insatser så kan företagare oftast spara mellan 5-10% av den energin som de använder sig av, den de konsumerar. Och de kan även bidra till bättre klimat, så de kan vara miljösmartare, de kan profilera sig som miljövänligare företag. Så det finns stora vinster för företag, inte bara de ekonomiska.
Du nämnde då bostadsrättsinnehavare och föreningar också. Och du undvek hyresgäster, för där kanske man får gå till företaget, alltså hyresvärden, snarare än hyresgästen. Mm. Men om jag säger då, jag representerar en bostadsrättsförening igen. Vad skulle du inrikta och kolla upp? Vad är generellt för bostadsrättsföreningar? Vad brukar de citationssäcken slarva med, och vad kan man göra förbättringar? Mm.
Som en bostadsrättsförening, styrelsen, de har ett ansvar för fastigheten. Så det som jag skulle titta på, det är om föreningen har möjlighet att minska värmebehovet i fastigheten. Om det finns möjlighet till injustering av värmesystem, så kan det också vara en jättebra åtgärd. Se över husets klimatskal, och då menar jag se över fönster och dörrar, möjligheten till tilläggsisolering. Eventuellt möjligheten till återvinning av den värme som annars försvinner via ventilationen. Det kan också vara sådana saker jag tittar på. Men det är lika viktigt att ha information till de boende, för att de bidrar till den totala energianvändningen även i en bostadsrättsförening. De använder tvättstugor, de använder sig av de allmänna utrymmen, garage och så vidare. Så att det finns mycket som man kan göra. Även för en bostadsrättsförening.
Men jag stöter ju också på det här att folk säger att vi har blivit, alltså i bostadsrättsföreningen då. Mm. Så är husen byggda idag på ett sånt sätt för att undvika fuktskador och mögel och sånt. Så det är väldigt ventilerat. Så man har ett luftombyte. Mm. Och så blir man tillsagd då att inte stänga av den här värmeaggregatet i badrummet, för att då blir det fuktigt där. Man kan ha någon sån här värmeslinga som går. Vi har det i alla fall. För mig blir det lite konstigt. Ena stunden ska jag spara på energi. Samtidigt så ska jag ha ett väldigt högt luftombyte för att inte få fuktskador, sägs det, i huset. Går det att kombinera på något sätt?
Ja, det går att kombinera. Det är viktigt att när man genomför åtgärder i, som vi kallar husets klimatskal, att man ser till att ventilationen blir tillfredsställande, så att luftombyte fungerar som det ska. Och det är för vår hälsas skull, och också för att huset ska må bra. Men det finns åtgärder som motverkar till exempel fuktskador efter tilläggsisoleringen av vinden och så vidare. Så det är inte omöjligt.
En sak som slog mig när vi pratar om pengar här. Vad kostar ni att anlita då? Om jag ringer dig, vad får jag betala då?
Jag kostar ingenting. Mina råd är helt gratis. Jag är anställd av kommunen, och kommunen söker ett bidrag hos Energimyndigheten. Så att mina råd kostar ingenting.
För den enskilde eller företaget?
Absolut.
Ja, då ser man, det är väl bra att ha en gratis konsult?
Ja, det är skatte...
Jo, men jag menar, för den enskilde så blir det... Mm. Då får man valuta för den skatt man har betalat.
Mm, absolut, absolut. Men
nu pratar vi, om vi pratar bostadsrättsföreningar, då pratar vi mer kanske då, om vi säger kollektivt boende. Vi är ju ett antal bostadsrättsinnehavare i samma huskropp. Jag har visserligen då en bostadsrättsföreningsstyrelse. Men om vi hoppar över till enskilt boende, då, egna hem, radhus, villor... Finns det något generellt du ser där som du ofta ger tips om?
Mm. Det gäller samma sak där som för privatpersoner. Vi är individer, vi har olika behov, olika förutsättningar, och våra hus är också unika. De byggdes på olika sätt, de är olika gamla och så vidare. Så att rådgivningen behöver anpassas till just de unika förutsättningarna. Men det generella kan vara att se över värmeförlusterna, se över husets klimatskal. Och till exempel byte av fönster eller renovering av fönster kan vara en åtgärd som lönar sig. Och till exempel om du byter en inneruta till isolerat glas, så kan du spara 2000 kWh per år. Och du får inte bara mer energi, mer värmeenergi i ditt hem, utan du kan också få behagligare inomhusklimat. Kallraset minskar och bullernivån utifrån minskar också samtidigt. En annan åtgärd kan vara till exempel en tilläggsisolering på vinden. Och jag har en siffra på, har tagit exempel, att man kan göra en besparing på 4300 kilowattimmar per år om du tilläggsisolerar från 10 cm till 45 cm, vilket är Boverkets rekommendationer idag. Sen gäller det också att göra injustering i sin värmeanläggning, för det är så att den största delen av energin som ett hus, en villa förbrukar, går till uppvärmning. Så att åtgärder där värmeenergin påverkas är väldigt viktiga, och de ger den största besparingen. Så att om man ska titta på energisystem, så är det viktigt att den rätt injusterad, att man ser över den, och om man måste byta den, så ska man se till att byta till miljövänlig energisystem och effektivt system.
Ingår det i din rådgivning då att säga till människor, det här kanske kostar lite mycket pengar nu, att tilläggsisolera sådana saker, byta fönster, men att man kan spara det då kanske till det tillfälle när man ändå skulle, alltså huspanelen måste bytas ut för den är gammal och sliten, fönster måste bytas ut från de gamla och slitna.
Absolut.
För när man ändå ska byta. Mm. En annan sak då som kanske är lite känsligare, och jag vet inte om du vill svara på. Vi pratar hela tiden pengar, du och jag. Alltså hur man kan spara pengar. Finns det inte också ett moraliskt ansvar att jag förbrukar väldigt mycket av fossila bränslen på ett eller annat sätt. Mm. Kör bil eller uppvärmning eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det bidrar till de här klimatförändringarna. Mm. Så bortsett från pengen kan man inte säga att man också har en skyldighet att dra ner på sin konsumtion för nästa generations skull.
Det tycker jag absolut. Det är min personliga åsikt. Jag tycker att det är varje persons ansvar att bidra till att vi lämnar den här världen till nästa generation som vi önskar att den ska se ut. Så att det är absolut ett moraliskt ansvar, anser jag personligen.
Då är vi två i alla fall. Mm. Och kanske några lyssnare där ute också då. Mm. Mm. Nu undrar jag bara då så här, när du pratar om egna hem, så har jag hört talas om att det finns så kallade värmekameror. Man kan alltså fotografera sin husfasad. Och så kan man se på färgerna på filmen som kameran tar. Eller bilden som kameran tar. Mm. Var det läcker någonstans. Har ni någon sån? Kan man låna en sån? Eller har ni med när ni kommer?
Vi har inte en sån. Som privatperson kan man inte låna en sån värmekamera hos oss, tyvärr. Och anledningen till det är att det krävs en viss kunskap för att kunna tolka de bilder som en värmekamera visar. Och det kan lätt bidra till missförstånd eller misstolkning. Så att vi hade valt bort att skaffa en sån värmekamera. Däremot så kan man hyra en sån, eller så kan man hyra en person, en konsult som kan göra den typen av mätningar med en värmekamera.
Vet du vad kan sånt kosta då?
Det vet jag tyvärr inte hur mycket en värmekamera kan kosta. Det har jag inget.
Kan ni ge råd om seriösa konsulter? För det kan ju vara så att konsulter också är uppbundna. Alltså om de ger vissa råd där, för de kan få liksom lite bakom ryggen kommission och såna här saker. Har ni några som ni vet är seriösa? Eller får ni inte peka ut?
Det är så att vår rådgivning ska vara oberoende och opartisk. Därför kan vi inte rekommendera specifika produkter eller rekommendera specifika installatörer eller försäljare. Däremot så kan vi hänvisa till oberoende källor, oberoende tester, branschorganisationer och så vidare. Och det finns, idag så finns det en certifiering på energikonsulter som gör energideklarationer, som man kanske kan söka sig via den listan. Den finns hos Boverket till exempel.
Ibland är det ju också diskussioner om det här med luftvärmepump och bergvärmepump. Nu är det ju då, ja det går ju också naturligtvis för bostadsrättsföreningar. Det är bara storleken på det. Det är olika investeringskostnader, och Har du någon åsikt om det eller hänvisar du till oberoende källor då så får folk göra sina egna slutsatser? Eller har du en uppfattning om vad är lämpligast, luftvärme eller bergvärme i relation till investeringskostnaden?
Ja, det är som sagt återigen väldigt viktigt att påpeka att varje hus har olika förutsättningar. Så de olika värmepumparna som finns på marknaden passar olika till olika hus och olika hushåll. Och det kan också handla om våra individuella behov, hur vi är som personer som väljer de olika och våra ekonomiska förutsättningar. Så för vissa hus så passar det bättre kanske med en luft- och värmepump och för vissa hushåll så passar det bättre med en bergvärmepump. Men det kan skilja sig väldigt mycket åt mellan de olika hushållen och olika fastigheter.
När såna här då saker dyker upp, vi ska bli lite miljövänligare, så dyker det ju också upp kritiker. Och vi har det här då att med solpaneler antingen göra värme eller energi, alltså elenergi. Mm. Och då har det sagts mig att de här, för att få upp effektiviteten på de här solpanelerna, speciellt om man ska göra elektricitet med dem, så använder man i glaset det vi kallar sällsynta jordartsmetaller. Och det är bland det giftigaste vi har här på jordklotet. Och en dag ska ju de här panelerna, de har tjänat ut. Om det nu tar 20, 30 eller 40 år vet inte jag, men den har en viss livslängd. Har du någon kunskap om det här med sällsynta jordartsmetaller? Mm. Hur sant kan det vara?
Jag kan bara säga att jag tycker att solen är en helt fantastisk energikälla. Den är förnybar och den kostar ingenting. Jag tycker det är jättebra att vi har hittat på tekniska lösningar som där vi kan omvandla solens energi till våra behov. Till att producera värme, varmvatten eller egen el. Och jag tycker det är också väldigt, väldigt roligt att det finns större intresse just för solen som energikälla. Både i Sverige och globalt. Och när det gäller de här jordartsmetallerna, de används inte bara i solceller, i produktionen av solceller, utan andra elektriska produkter. Och om jag förstår det rätt så den största miljöpåverkan finns vid utvinningen av dessa sällsynta jordartsmetaller. Och den största utvinningen sker i Kina idag. Och det pågår forskning i till exempel kring solcellerna. Och man försöker byta de sällsynta jordartsmetallerna mot andra typer av material. Och också öka effektiviteten på solcellerna. Och det finns också en teknisk möjlighet att återvinna dessa metaller från elektriska produkter. Så att jag hoppas att intresse för återvinningen kommer öka också så småningom. Så att vi kan återanvända dessa.
Jag förberedde mig för det här samtalet genom att gå in på kommunens hemsida. Och där fanns det en länk som hette LCC. Mm. Vad är det för någonting?
LCC, det är en form av en beräkningsmodell för en produkt eller en varans lönsamhet under hela produktens livslängd. Och den står för livscykelkalkyl eller livscykelanalys.
Fast på engelska då förstås.
Fast på engelska, ja. Precis. Och man ska vara medveten om att de flesta elektriska produkter kostar kanske 20% i inköp. Och 80% av den totala energin går till driften av den produkten. Så att en LCC-kalkyl tar hänsyn till hela produktens tekniska livslängd. Från den när den produceras, när den används och efter att den har tjänat ut också när den återvinns. Så att det är en jättebra sätt att titta på lönsamheten för en produkt.
Men bortsett då från den här LCC-kalkylen då, så kommer jag tillbaks till, fast det är svårt att värdera pengar, det är den moraliska aspekten också som man ska lägga på.
Absolut.
Eller, det är också ett plusvärde, fast det är svårt att översätta till pengar.
Absolut, i allra högsta grad.
Nu slog det mig en sak här när du pratade. För då hoppar vi tillbaka till bostadsrättshuset, för jag bor ju ett sånt. Mm. I vår entré, det är en slags kalkyl också, det var väl därför den dök upp i huvudet. Då finns det någonting som ser ut som en femhörning ungefär, eller kanske snarare ett, ja, fem sidor och kanske liknar mer ett hus med ett tak. Och sen är det flera stycken mindre och mindre och mindre hus eller femkanter där. Och så har man en prick i den och så står det någonting. Det här huset förbrukar, ja, nu kommer jag inte ihåg siffran i huvudet, men vad ska den ligga på om man nu går och tittar i sin bostadsrättsföreningshus? För de kanske är skyldiga att ha den där energi... nu nickar du, för det är sent till lyssnarna. Men i alla fall, vad ska den där siffran ligga på för att jag ska inte ringa styrelsen och säga nu måste ni göra någonting åt vårt hus? Mm. Vad är ett bra värde?
Det beror på husets ålder och också förutsättningar såklart. Det är bäst om den ligger så nära noll som möjligt. Men det är en omöjlighet för många fastigheter. Idag till exempel så försöker man bygga mer och mer energieffektivt. Det finns till och med hus som inte behöver en tillförd energi för att kunna fungera.
Hushållsel behöver man väl?
Nej. Hushållsel behövs alltid, men behövs inte för värme och varmvatten. Mm. Varmvatten behövs det också lite grann, men den här siffran säger helt enkelt om just husets energiförbrukning i relation till liknande fastigheter. Och det är bra att synliggöra just den här energianvändningen för fler bostadshus eller enskilda hus. Och det kallas för energideklaration. Den ger möjlighet för köpare till exempel att se hur mycket energi en fastighet förbrukar. Och det är en viktig post i den totala driftskostnaden. Och samma sak gäller för bostadsrättsinnehavare. De får information helt enkelt hur bra huset ligger till i energianvändningen. Och det finns, för de flesta så finns det potential till förbättringar.
Men om vi säger då så här då, att nu rör jag mig i spannet 100 kilowattimmar per kvadratmeter till 50 kilowattimmar per kvadratmeter. Är 100, är det okej? Eller kan man sikta ner mot 50? Eller är det en omöjlighet?
Ja, det kan man göra. Men det kan vara väldigt svårt och det kan vara kostsamt att sikta.
Men om jag ligger på 200 då?
Då finns det incitament att göra någonting åt. Absolut, ja, absolut.
Då får vi se. Ja.
Och jag kan tillägga att det är de här energideklarationer som du beskrev dem. Mm. De har ändrat sitt utseende. Så de liknar nu för tiden mer en vanlig sån energimärkning som vi är vana vid från kylskåp och tv-apparater och så vidare. Från sådana pilar med grönt och rött.
Johanna, är det någonting jag har glömt som du skulle vilja påpeka?
Jag skulle bara kanske vilja nämna att vi kan också ge råd som rådgivare, energi- och klimatrådgivare kan vi ge råd om transporter. Och jag skulle vilja nämna att försök lämna bilen hemma för att de korta bilresorna är värsta för miljön. Och de står för ungefär 3% av den totala körsträckan, men 26% av avgasutsläppen. Och de värsta utsläppen sker de första 2-3 kilometrarna från där du bor. Så att det påverkar ditt närområde, klimatet i ditt närområde och också din hälsa. Så att man ska inte glömma det heller.
Får jag säga då en sak som ibland då kan kanske glömmas bort? Och det blir det här hur delikat eller finstämt vår miljö är. För man säger då, vår luft, den innehåller ungefär 80% kvävgas och 20% syrgas. Och den där syrgasen vi behöver när vi andas för vår kropp. Och då, den här koldioxiden vi pratar om, den är 0,03 ungefär. Eller var tidigare, innan vi börjar få problem med klimatet. Alltså 0,03. Och nu har den precis passerat 0,04%. Och då får vi all den här kalabaliken, alltså mediedebatten och så vidare. Mm. Så att det är väldigt små marginaler vi pratar om. Sen när du pratar 3%, så det är en jättehög siffra i förhållande till vad lite mer det behövs av koldioxid för att vi ska få de här skräckscenarierna som man spekulerar i. Så det är en väldigt viktig fråga.
Absolut, absolut.
Så även i det lilla måste vi tänka oss för.
Absolut. Jag håller med.
Tackar. Då förutom att säga tackar för att du håller med, så tackar jag för att jag fick en pratstund med dig, Johanna. Och så hoppas att det leder till en bättre värld.
Det hoppas jag också.
Tack så bra.
Tack.
Här sitter vi och pratar, Johanna, du och jag. Och så glömmer jag bort det kanske viktigaste. Hur når människor dig? Vad är din kontaktuppgift? För nu ska du bli nering, nu ska det bli folkstorm. Nu ska alla förbättra sig och bli bättre människor vad det gäller energikonsumtion. Hur når man dig?
Ja, man kan nå mig antingen genom att ringa mig. Tyresö kommun samarbetar med andra kommuner i Stockholms län där vi har ett gemensamt telefonnummer. Och man kan nå mig antingen på 08 29 11 29.
Sakta måste man säga. En gång till.
08 29 11 29. Eller så kan man ringa mig direkt på 08 535 365 34. Man kan också besöka mig i kommunens servicecenter på onsdagar. Och då vill jag gärna att ni ringer mig innan.
Eller ringer kommunen då och bokar tid.
Eller ringer kommunen.
Då kan man bara gå in och titta Tyresö kommuns växeltelefon. Och så ber man att få boka en tid med energirådgivaren.
Det kanske inte går på det sättet. Men det är alltid bäst att ringa mig istället. Och jag kan ta emot besök då på kommunens servicecenter. Jag finns där på onsdagar.
Hela dagen?
Hela dagen från klockan 9 till klockan 16.
Nu törs jag säga tack ska du ha, Johanna.
Tack så mycket, Leif.